välkomna till Advokatsamfundspodden nyårsspecial. Det är idag vi ett alldeles speciellt avsnitt som vi spelar in eftersom det är strax i nytt år. Och jag tänker mig att vi i den här podden idag ska spana lite grann kring vad som har hänt 2023 och vad vi tror kommer att hända år 2024. Och jag har med mig två speciella gäster som ska få vara med och spana lite kring detta. Två advokater som gärna får presentera sig själva. Så jag börjar med dig, Carla.
Carla Panser heter jag och jag arbetar med brottmål.
Mm. Och sen har vi Emil.
Emil Andersson heter jag och jag arbetar med kommersiella tvistemål.
Mm. Det är inte en slump faktiskt att ni arbetar med olika rättsområden, för jag tänker det täcker in en del av alla advokater arbetar med. Och jag tänkte börja i den änden lite grann och fråga vad det är som utmärker era arbeten. Alltså man kan tänka sig att det kanske är ganska annorlunda att arbeta som advokat med affärsjuridik och med brottmål. Så om vi börjar med dig, Carla, hur ser ditt arbete ut som brottmålsadvokat?
Mycket mänskliga möten skulle jag säga. Både såklart med klienter men också med poliser, med domstolar. Och de träffar man ju kanske inte personligen så. Men det sitter ju ändå människor där framme som dömer. Mm. Och sen så är det ju mycket kontakter med åklagare och med anhöriga. Mm. Så många mänskliga möten och väldigt hands-on kan man väl säga. Att har det hänt, har det inte hänt? Och man diskuterar hur klienten mår. Det är ju en ganska stor del av jobbet som också blir stöttning.
Mm. Det brukar sägas att det är en dålig dag på jobbet för en brottmålare om man måste vara på kontoret.
Ja, och det ligger nog mycket i det. Ja. Alltså, det är ju, man kan ju ibland få bilden av att vi har en ganska glamorös tillvaro. Och det har vi ju inte. Det är mycket flänga fram och tillbaka. Och sen är vi ju i domstol, på häkten, i arrester. Och sen så åker man ju in till kontoret när man ska samla ihop allt det här eller skriva någonting. Och det blir ju en hel del jobb hemifrån också.
Mm. Mänskliga möten, säger Carla. Har ni inte det som affärsjurister vill?
Jag tror vi har många mänskliga möten, ja. Men jag tror de ser annorlunda ut. Mm. Så till skillnad från Carla så är jag ju rätt få dagar i domstol, eller för den delen då i ett skiljeförfarande, trots att jag jobbar med kommersiella tvistemål. Och det ligger ju då dels i att men det typiskt sett ligger i klientens intresse att förlika målen, så att vi helt enkelt slipper träffa då domarna eller
slipper träffa domarna,
det är bra. I de fallen. Ja. Och sen kan man ju också tänka sig att bulken av vårt arbete det är att sitta på kontoret och knäcka och utreda och då i och för sig då ta hjälp av vittnen om det är fråga om eller sakkunniga. Så det är en stor mängd mänskliga möten i de relationerna och så naturligtvis med kollegorna.
Mm. Men det här med att stötta klienter då, jag har ju också jobbat en del som humanjurist och då ligger det mycket i det att man stöttar klienterna. Upplever du som affärsjurist att du också stöttar dina klienter?
Ja men verkligen. Mm. Och sen är jag tror just tvistlösning är lite speciellt. Alltså, vi får ju typiskt sett uppdraget för att någonting har gått lite snett. Och det är absolut en typ av stöttning. Men om man tänker advokatbyråns, i det här fallet advokatfirman Delphis, övriga verksamhet handlar ju om att stötta på typiskt sett mer konstruktiva och i någon mening mer värdeskapande sätt. Mm. Så det är två olika typer av stöttning skulle jag säga att vi levererar.
Mm. Utöver att ni arbetar som advokater så är ni också en del engagerade i advokatsamfundets arbete. Och du, Emil, sitter ju i huvudstyrelsen. Jag tänker att det är ju inte alla som vet vad advokatsamfundets huvudstyrelse gör. Går det att berätta någonting om det arbetet? Vad gör ni egentligen i styrelsen?
Ja, men det är ju några olika huvuddelar kan man säga. Den stora delen av arbetet handlar ju om att hantera inträdesärenden. Alltså helt enkelt fatta beslut om alla som får eller inte får komma in i samfundet. Och det är ju ett stort arbete, dels styrelseledamöterna, dels naturligtvis kansliet i att bereda och besluta i de ärendena. Vi hanterar också då för samfundets räkning remisserna. Alltså arbeta med att formulera advokatsamfundets uppfattning i olika frågor. De här två sakerna tar mycket tid, men därutöver ska ju samfundet värna om kårens intresse. Kanske de lite mer strategiska frågorna. Och det försöker vi också hinna med så absolut mycket som bara går. Vilket jag upplever dessutom att de här frågorna blir viktigare och viktigare. Kanske. Mm.
Det är ganska mycket arbete ändå som ligger på styrelsens bord.
Det blir det ju totalt sett.
Och hur ofta är det styrelsemöten?
Är det varannan månad?
Ja, ungefär.
Säger jag titta på dig.
Ja, Jag är ju också med på de här styrelsemötena som generalsekreterare, så att ungefär varannan månad. Ibland har vi ju 2 gånger om året så har vi nätmöten där mötet där vi inte träffas personligen, så att säga. Och du, Carla, du har ju under året som har varit ledamot av den så kallade tillsynskommittén som vi tillsatte i början av året för att se över hur fungerar advokatsamfundets tillsyn. Och vi har ganska nyligen lagt ut ett poddavsnitt kring det. Vad har tillsynskommittén gjort och vilka förslag har man, bland annat om en särskild tillsynsenhet? Men jag tänkte att du kunde berätta lite grann om hur du tycker att det arbetet har varit. Vad har ni gjort mera konkret praktiskt i den här tillsynskommittén?
Men vi har haft ganska många möten och då har vi träffats både fysiskt och digitalt. Och sen har vi också arbetat i mindre grupper där vi har haft en hel del kontakt. Och det har varit ett oerhört givande arbete. I vart fall jag har fått mycket större förståelse för även hur det ser ut i våra grannländer och fått ett mycket bredare tänkande, för vi har ju väldigt mycket som vi jobbar med hela tiden. Och då har vi också försökt att hitta vad har vi för vägar framåt för att göra det bättre för kåren och det kanske vi kommer prata lite om sen, men hur kan vi öka förtroendet för kåren, hur kan vi värna vårt oberoende, och det finns ju väldigt många aspekter att väga in i det. Och sen också att det måste nå ut till alla advokater. Så att det ska passa både affärsjuridiken och humanjuridiken och ja, alla. Så det har varit ett otroligt givande arbete där vi inte alltid har varit överens. Nej. Ska jag väl säga.
Jag har hört det, att ni har haft livliga diskussioner saker och ting.
Verkligen, och det har också varit otroligt givande. För att jag kunde väl ha vissa uppfattningar i början av arbetet. Som jag också fick ganska starkt mothugg kring. Men sen när man kommer framåt så möts man någonstans på mitten. Eller att man kanske svänger om helt utefter dels hur det har utvecklat sig under året. I samfundet och hur det ser ut i världen. Men också hur rättsläget ser ut. Vilka beslut politikerna har fattat under året. Så att det händer saker hela tiden. Och det där har vi varit tvungna att följa. Mm. Det har varit otroligt intressant.
Och hur många? Ni har varit flera bara advokater, eller hur, i kommittén?
Mm. Ja. Och sen har vi haft väldigt fin stöttning här från advokatsamfundet också. Med Jens Kalmin och Johannes Ramberg som har varit med och jobbat. Mm. Och det har också varit otroligt värdefullt att få input från olika håll.
Mm. Vi kanske ska börja där då, för mig som generalsekreterare så har just det här med tillsyn och hur advokatsamfundet och ska se till att advokaterna följer god advokatsed och att man kan arbeta förebyggande och inte bara reaktivt med vår disciplinnämnd. Det har varit en ganska viktig fråga under år 2023, tycker jag själv. Har ni några uppfattningar om det där? Hur är förtroendet för advokaten nu, tycker ni, om man tänker på vad som pratas om och vad som skrivs i media? Om vi börjar med dig, Emil.
Men jag uppfattar att trycket och ifrågasättandet av advokatrollen ökar kraftigt. Och att den har ökat, det trycket har ökat snabbt. Då ska jag i och för sig säga att i min vardag, där märker jag det nästan inte alls. Ännu kanske, om man ska våga spana in i framtiden och hur det liksom kan fortsätta den här trenden. Men det är ju bara att slå upp en tidning som behandlar advokaten. Och advokatrollen, så ser man att det inte sällan finns en rätt hård kritik numera. Och det är väl drivet av ett antal olika händelser som har skett. Och man kan också tänka sig att det sammanfaller med att politiken helt enkelt sätter press. Dels genom liksom besparingskrav på domstolar, hålla igen på ersättningar. Dels då kanske för att fånga upp en opinion som de uppfattar. Det finns någon slags poäng att ta här.
Delar du den uppfattningen, Carla, att det har ökat markant?
Jo, men det gör jag. Jag har aldrig faktiskt upplevt advokatrollen som så ifrågasatt som jag gör just nu. Och då har jag ändå varit advokat i snart 13 år. Och jag tycker att det märks på så många olika sätt. Alltså både generellt sett i samhället, men även bara att passera in på häktet just nu. Jag förstår att det är lika regler även för den egna personalen. Men även där måste man redovisa exakt vad man har med sig in när man går igenom den här bågen. Och jag förstår att det är av säkerhetsskäl. Men även bara boka det där besöket har blivit extremt omständigt. Och sen så allting granskas och vi ska tåla att granskas, det är bra. Men även rena rutinåtgärder kan ifrågasättas. Och många gånger kan jag tycka att det krockar just det som Emil var inne på, att det finns någon slags besparingstanke också från politikernas sida. Men det krockar ju med vår goda advokatsed. Vi är ju skyldiga att vidta vissa åtgärder för klienten. Och det är inte alltid det där går ihop. Så att jag upplever det här ifrågasättandet och att jag önskar att det fanns en större kunskap ute i samhället om advokatrollen. Och det hoppas jag att vi kan förmedla.
Ja, vad advokater faktiskt gör.
Ja.
Eller?
Ja. Ja, vad vi gör och hur viktiga vi är.
Mm. Alltså, men finns det en anledning då till det här ifrågasättandet? Det är det man ständigt återkommer till. Varför är vi mycket mer? Alltså, finns det en anledning? Finns det en grund för det?
Det har ju varit väldigt uppmärksammade uteslutningar. Och det, som sagt, vi ska tåla och granskas och det är bra, men det är fortfarande en väldigt få advokater som missköter sig. Sen är det såklart jätteviktigt att vi upptäcker dem, att man kanske kan se till att ingen missköter sig just genom förebyggande arbete. Där har vi otroligt mycket att göra, och sen måste man också, tycker jag, skilja på de som kanske medvetet missköter sig eller de som mår dåligt eller har fått alldeles för mycket att göra. Och där kan man ju jobba gemensamt för att se till att så här situationer inte uppstår. Men jag tycker det är otroligt viktigt att nå ut med att de allra flesta sköter sig och vi gör otroliga insatser för våra klienter. Och jag tror att om alla tänker sig att man skulle bli går till sig själv och tänker om jag blir misstänkt för brott, då vill man ju ha det bästa möjliga försvaret. Mm. Man vill ju inte ha en advokat som säger att nej, men det här kan jag inte göra för det vill inte staten stå för eller liknande, utan vi måste ju kunna få fullgöra hela våra uppdrag och inte tumma på kvaliteten.
Mm. Men om man tar den här frågan som faktiskt jag får oftare och oftare, så är det verkligen rimligt att människor ska ha försvar? Ska staten bekosta offentliga försvarare? Den frågan, jag fick den första gången för något år sedan kanske, blev väldigt, väldigt förvånad. Men den frågan har faktiskt återkommit. Vilket också, tänker jag, tyder på en viss utveckling i samhällsdebatten.
Min uppfattning är ju att alla ska ha det. Och det är ju redan reglerat att det krävs ett visst allvar i brottet för att du ska ha rätt till en offentlig försvarare. Eller att man är ung eller liknande.
Annars så kan man också betala själv förstås, kan man ju säga.
Precis, men om vi hamnar i ett läge där den misstänkte alltid själv måste betala, då blir det ju också en väldigt ojämlikhet i samhället. Om alla inte har rätt till en försvarare så kommer ju alltid den som är bättre bemedlad klara sig mycket bättre än den som redan är utsatt. Och det tror jag är en farlig väg att ge sig in på. Utan vi behöver, för att det ska vara likhet inför lagen och att alla ska få samma möjligheter till hjälp, så tycker jag att det system vi har är bra.
Mm. Smittar brottmålarna av sig på affärsjuridiken, Emil, tycker du? Sådär att man kan höra på affärsjuridiska byråer att nu är det så mycket skriverier om oetiska brottmålsadvokater igen och det påverkar förtroendet även för oss.
Jag tror man kan höra den diskussionen. Jag tror att effekterna är väldigt små än så länge. Det är återigen en fråga om hur fortsätter trenden? Mm. Alltså det finns nog situationer där det kan spela roll eller det kommer att kunna spela roll in i framtiden. Jag tycker mig höra att tvistemålare som lämnar in sina kostnadsräkningar upplever sig vara mer ifrågasatta av domstolen. Man skulle kunna dra en parallell där. Så trots att vi då tar betalt på ett annat sätt, att det inte är statliga medel, så är det nog en spaning att tvistemålare uppfattar sig som mer ifrågasatta i domstolarna. Mm. Och att det kanske inte då svarar mot någon motsvarande reaktion i skiljeförfaranden till exempel.
Nej, intressant. Det har ju varit en del rapportering om konkursförvaltare också, hur de tar betalt och att deras räkningar ser annorlunda ut. Man inte specificerar exakt arbetsmoment och tid och så. Så det har jag tänkt på också, varit en viss rapportering kring hur tar advokaterna betalt egentligen. Men om vi lämnar det området och pratar lite mer, det är ju ändå en nyårspodd här. Finns det andra områden under 2023 som ni tänker har varit under debatt och diskussion och viktiga frågor helt enkelt för advokater under 2023?
Men jag tänker på relationen till klienten, har det varit en del diskussioner kring hur nära är våra klienter är vi egentligen. Mm. Och där så kan man väl säga att vi ska hålla dem på en armlängds avstånd, men samtidigt alltid såklart värna klientlojaliteten och finnas till hands. Och där ställs det ju också höga krav på vår integritet och kunna sätta gränser och göra det jobb vi ska på bästa möjliga sätt. Mm. Den har jag väl märkt också även från åklagare och domstolar att de tittar på eller tycker att det har varit för mycket kontakt eller liknande.
Det är en intressant spaning tycker jag, för det har jag märkt även internationellt. Det finns en organisation som heter CCBE som är en europeisk organisation för advokater. Och där har man särskilt uppmärksammat under året som har varit att när det gäller oberoendet, att advokater ska vara oberoende, så har det mest varit fokus på att man ska vara oberoende från staten, advokaten. Men att det har blivit mer och mer fokus under året att advokaten också måste reflektera över oberoende gentemot klienten. Att man faktiskt behöver reflektera över, man ska vara lojal med sin klient, men man måste tänka på att man behöver behålla ett visst mått av oberoende även gentemot klienten. Förstås inte främja orätt, men att man även behöver reflektera kring, man kan inte bara vara klientens megafon så att säga, utan man behöver göra en bedömning och en reflektion kring varför klienten vill det klienten vill så att säga. Vad säger du, Emil? Finns det andra frågor under 2023 som har varit aktuella?
Men en fråga då som drabbar, om man säger då lite mer min del av branschen, affärsjuridiken, är ju den ekonomiska utvecklingen i samhället.
Mm.
Alltså hur ser det helt enkelt ut för företagen? Och vi ser att vi är väl på väg in i en lågkonjunktur och vissa branscher kanske redan är där. Det spelar ju roll för hur vår verksamhet fungerar, alltså vad vi levererar för typ av advokatråd. Typiskt sett går väl en affärsjuridisk byrå bra i både upp- och nedgång, men kanske lite sämre när det står och väger. Det kanske har drabbat vissa branscher.
Mm.
Så jag tror att det 2023 har präglats av en lite större osäkerhet och kanske ryckighet bland de affärsjuridiska byråerna.
Ja, vilka områden är det då som har påverkats mest på de affärsjuridiska byråerna? Är det M&A till exempel, eller var ser man de största?
Men jag tror att viss typ av M&A har påverkats. Ja. Jag tror att vissa delar av fastighetsbranschen, beroende på vilken typ av klienter man jobbar med, där fastighetsbranschen har fått ju väsentligt ändrade villkor i och med de höjda räntorna. Och sen är det naturligtvis också då obeståndsrådgivningen ökar ju faktiskt. Mm.
Och det är ju inte alla affärsjuridiska byråer som jobbar med den typen av juridik, eller hur?
Verkligen.
Nej.
Så det kommer ju också drabba folk olika och ja, helt enkelt kanske lite orättvist då.
Mm. Hur är det med AI då, som jag tycker alla har pratat om under 2023 på olika sätt och olika sammanhang? Är det någonting som ni ens förhåller er till på advokatbyråerna, Carla?
Nej, men jag och Emil pratade lite om det innan, att våra världar där ser ju otroligt olika ut. Jag funderar ju fortfarande på om det verkligen var rätt att ta bort faxen från kontoret.
Nej, det menar du inte på allvar att du funderar på.
Ja, men jag tycker att fax är ett trevligt institut. Så att där skiljer sig väldigt mycket. Så att jag kommer i princip aldrig i kontakt med det.
Kanske ska ha en sån liten ordlista i slutet på den här podden, så här, fax, vad är det? Alla vet inte ens om man fax är.
Nej, men jag tyckte det var trevligt när pappret kommer ut lite varmt liksom. Så där är vi ju väldigt långt ifrån varandra, samtidigt som jag kan ju se, om jag bara tänker liksom lite brett, att man borde kunna få ut en ganska vettig plädering genom att be AI om hjälp.
Mm.
Eller rättsutredningar och liknande. Så att jag kan ju se att det kanske finns liksom möjligheter i det här för humanjuristerna. Och jag kan ju också framförallt kanske se de brottsbekämpande myndigheterna har mycket att kunna vinna genom att ta hjälp av AI.
På ett område har jag förstått, när jag var på en föreläsning med Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén. Han berättade om hur mycket de arbetar med AI och bland annat kring tolkfrågor. Där är vi ju nästan redan framme. Alltså tolkning, översättning finns det ju redan väldigt långtgående och bra AI-instrument som hanterar det. Och det antar jag vid rättegångar, förhandlingar, olika besök, att man kommer att kunna använda AI ganska snart som istället för tolkar.
Ja, vi kan ju i viss mån använda Google Translate, används ju redan idag till exempel för att kunna prata med klienter som inte kan svenska och engelska, och man själv då heller inte kan det andra språk som klienten pratar. Men där får vi också då måste vi vara uppkopplade, så att det kanske man helst inte vill vara på häktet till exempel eller i arresten. Så det beror lite på. Man får göra överväganden utifrån klientens situation och klientens person, för man ska ändå visa upp sin digitala informationsbärare för klienten, och det får inte bli fel.
Nej, det är verkligen sant. Och AI inom din värld, Emil?
Ja, men jag påstår att vi jobbar mycket med AI, men att det kanske fortfarande är mer på utvärderingsstadiet. Alltså den här AI-revolutionen uppfattar jag inte har hänt ännu.
Men har inte den pågått ett tag, den här utvärderingsfasen, eller den där man inte riktigt vet vart det bär hän? Har inte det pågått ganska länge?
Jo. Jag håller med.
Vad beror det på?
Ja, men det är väl också då... Det kan nog bero på många olika saker. Kanske också vad man har för förväntansbild. Alltså, vi tänker väl att vi applicerar AI i vår verksamhet på, kanske, på lite olika sätt. Vi har ju dels då administrativa sysslor, det vi kallar client intake. Alltså hur kommer en klient in i våra system, registreras, gör vi våra penningtvättskontroller. Det är ju en del av AI, där tror jag vi är hyfsat långt framme. Vi har ju också då AI som stödsystem i, om vi talar om översättning och liknande. Liksom det underlättar vårt arbete. Det tror jag också vi är hyfsat långt framme. Men när vi talar om den här AI-revolutionen, det handlar ju om att leverera produkten, ersätta mig, advokaten. Mm. Där är vi ju än så länge inte så långt framme. Och det, utvecklingen går säkert väldigt, väldigt fort. Och det, genombrottet är säkert närmare än vad vi och jag tror. Men känns ändå avlägset då i någon mening, om man kan hålla de två tankarna i huvudet samtidigt.
Ja, för det är väl det som många affärsjuridiska byråer har pratat om ett tag, att det finns en risk att man inte kan anställa på samma sätt, man inte kommer behöva yngre jurister eventuellt på samma sätt, och att man ersätter som sagt både jurister och advokater med AI-instrument. Mm. Men det kanske kommer nästa år då, är det en spaning inför 2024 eller är det längre fram?
Nej, men då tror jag, tycker ju att 2023 på några olika sätt för, om jag säger då affärsjuridiska byråer, eller i vart fall då advokat med en Delphi, där jag verksam har varit lite av ett, men liksom mellanår i bemärkelsen, det har inte varit några liksom drastiska förändringar, vilket på ett sätt är det allra, allra bästa för en advokatbyrå.
Mm.
Alltså det bästa är när allt liksom bara löper på och tuggar på, fantastiskt. Men i det här liksom revolutionerande perspektivet, ja, men inget, det har liksom inte hänt något så stort 2023. Jag gissar att det inte kommer hända 2024 heller.
Nej, spännande. Det får vi följa upp nästa år. Och då, när du säger det, så tänker jag direkt på när det gäller 2023, så har det varit ett år när det gäller omvärld och så, som har varit där verkligen har hänt alldeles för mycket, kanske man lite förenklat ska uttrycka sig, med en orolig omvärld, krig i vår närhet, krig längre bort. Hur har det påverkat era verksamheter? Jag tänker nu när vi spelar in det här i december, så pågår det ju ett fruktansvärt krig i Gaza, och vi har ett Ukraina-krig som fortfarande pågår. Är det någonting som påverkar advokatverksamheten?
Jag har inte kunnat märka någonting sånt, utan då är det snarare det som nästan kan beskrivas som krigstillstånd stundtals faktiskt här i Sverige, som har påverkat mest. Och det är ju också det, det ska ju inte hymla om, det är ju också mitt levebröd, men det är ju en fruktansvärd utveckling som...
Du tänker på kriminaliteten i Sverige?
Ja, och det hoppas jag verkligen att det kommer se annorlunda ut till nästa år. Och jag hoppas att det här kommer vara som att vi kan lägga det här kapitlet bakom. Men just om man tänker Ukraina och det som sker i övriga delar av världen, jag märker inte av det i brottmålsvärlden, så att säga. Det gör jag inte.
Och det gör ni förstås inte på, precis som du var inne på, Emil, på affärsjuridiska byråer heller.
Jo, men då ändrar jag mig då.
Ja, det är bra.
Nej, men jag, alltså, när jag säger att ingenting har hänt, inget drastiskt, så menar jag liksom i affären.
Ja.
Det är väl fortfarande sant så tillvida. När det gäller då oroligheterna i vår omvärld, det har spelat ändå kanske en liksom hyfsat stor roll på olika sätt. Vi har ju dels då sanktionerna som har trätt in. Alltså det är ju ett antal affärsjuridiska byråer, inte alla, men som har jobbat tidigare då med ryska företag, till exempel. Där går vi ju från att från en dag till en annan inte kunna göra det. Det spelar stor roll.
Mm.
Vi har, det vet jag inte hur branschöverskridande det är, men vi har ju bara på mitt kontor har vi ju i anledning av den förhöjda hotnivån, som är en slags, kanske möjligen en följd av vår oroliga omvärld. Det har vi ju liksom numera då konkreta planer. Alltså vad gör vi om det inträffar ett terrordåd?
Mm.
Det är ju liksom en frågeställning som för några år sedan var helt... Jag hade blivit utskrattad om jag tog upp den på ett delägarmöte. Det finns nu liksom konkreta planer och verktyg för det.
Ja, det är helt sant.
Mm. Det är ju liksom en skrämmande påminnelse om hur det kryper närmare. Jag tror också att vi... Och det ligger möjligen inom ramen för liksom det polariserade debattklimatet. Kanske om det är en spaning att samhället blir mer polariserat. Det kryper på, tror jag, även de affärsjuridiska byråerna. Alltså vilka uppfattningar kan man ha och uttrycka? Det är supersvåra frågor då, som ställer kärnvärden mot varandra. Men vi ser ju till exempel när... människor söker jobb hos oss måste vi utvärdera dem på nya sätt. Måste vi se på deras närvaro på sociala medier på nya sätt.
Mm.
Och jag har inga svar här, jag bara noterar att det finns liksom frågeställningar till följd av den oroliga omvärlden som kommer närmare.
Det där är en intressant spaning tror jag, för det är säkert någonting som inför nästa år blir ännu mera fokus på och aktuellt. Och det har vi ju sett också, även inte bara i advokatvärlden utan i domstolsvärlden till exempel, med ökad infiltrering och vilka jobbar hos oss och varför. Och finns det eventuellt de som har andra syften än en vällovliga syften så att säga och så. Så att det är verkligen en fråga tror jag som vi alla inom hela rättssamhället måste arbeta ganska aktivt med. Men då tänkte jag ta upp frågan också. Under 2023 så har från advokatsamfundets håll en fokusfråga varit hot och hat mot advokater. För det är också en del av det att även advokater i sin yrkesverksamhet utsätts för hot och hat på olika sätt. Och där har vi precis gjort en särskild undersökning tillsammans med CCB, den här europeiska organisationen, som visar att det är en ökad problematik. Och har ni några tankar kring det? Är det utsatt att arbeta som advokat?
Ja, men jag tycker nog att det är det. Sen är jag ganska hårdhudad, så att jag kanske har lite högre tröskel än vad många har. Men jag tycker att det är oroväckande, de resultaten som har visat sig. Och sen kan jag väl också... Jag tycker att världen har ju blivit mycket, mycket hårdare och det inkluderar ju liksom både klienter, anhöriga till klienter som har en hel del uppfattningar om vad advokaten ska göra och inte göra och kanske inte alltid uttrycker sig särskilt lämpligt. Och jag tycker väl också, det kanske inte ligger inom ramen för hot och hat, men jag kan uppleva många gånger från myndigheters sida att man kör över advokaten ganska ordentligt och tycker att du ska kunna för du är advokat och du har åtagit dig det här uppdraget. Så att jag tycker mig kunna se ett samband med den här hårda tonen som tyvärr finns även bland myndighetsföreträdare. Absolut långt ifrån alla, men det är ett väldigt, väldigt hårt klimat och väldigt få säger ifrån.
Märks det lika tydligt, Emil, i din värld?
Nej, rent krasst inte. Man kan säga att det där vi kan komma att uppleva, och där kanske säkert vissa redan upplever detta tydligast, är väl obeståndsjuridiken.
Mm.
Alltså att vi hanterar företag och personer i konkurs där ja, men alla är kanske inte alltid genom snälla och liksom välvilligt inställda till advokater eller andra samhällsfunktioner nödvändigtvis.
Nej. Jag tänkte, nu har vi pratat mycket om utmaningar och problem som ju ändå kanske har karaktäriserat 2023 ganska mycket. Men jag tänker att vi också ska prata lite grann om varför det är roligt eller varför vill man arbeta som advokat. Ni har ju ändå gjort det ett antal år, jag har också gjort det i många år. Varför är det ett yrke som är givande? Och då passade jag på att ställa den frågan till två kollegor som Bo Alenius och Peter Danowski som också är erfarna advokater. Och så ställde jag frågan till dem, varför vill man arbeta som advokat? Så kan vi höra vad de svarar på det.
Ja, det finns många skäl. Ett, om man tänker lite stort, det är att det faktiskt i grunden är ett väldigt fritt yrke. Ett yrke som ger en möjlighet att utveckla det man gör på sitt alldeles egna sätt. Inom de regler förstås som finns och inom den rättsordning som finns. Men man kan använda sin personlighet till att bli en bra advokat. Och på det sättet så påminner yrket i sin frihet lite om författarens eller den kreativa personens. Man har regler att förhålla sig till, men man kan ha ett kreativt förhållningssätt till det. Och det kan man ha hela livet, i hela yrkesutövningen.
Mm. Och Bo, varför ska man arbeta som advokat?
Ja, därför att det är stimulerande och omväxlande. Det kan aldrig bli ett rutinarbete. Och ett sätt att åskådliggöra det är, tycker jag, att en hel värld sitter och tittar på filmer och tv-serier som handlar om advokatens vardag. Varför gör man det? Jo, därför att det är den här dynamiken mellan att lämna gedigna, korrekta juridiska råd och å andra sidan att göra det inom ramen för lag och god advokatsed. Och den dynamik som uppstår däremellan. Vi ser aldrig på motsvarande sätt filmer eller tv-serier om konsulterande ingenjörer eller andra yrkesgrupper som utför ett mycket hedervärt och kvalificerat arbete.
Ja. Jag ställer frågan till dig, Emil. Är det som att arbeta på, är det som på tv och vara advokat?
Det är ju en rätt vanlig fråga,
ja. Som vi
får från ofta studenter. Jag tror det är jättelångt ifrån det vi ser på tv.
Nej, säg inte det nu. Vi vill gärna säga det.
Nej, men då säger jag istället att det är precis som på tv.
Ja, ja. Nej, men det är klart att tv-serier kanske inte alltid skildrar verkligheten som den är på riktigt heller. Men vad säger du, Carla? Är det ett fritt yrke?
Jo, men det skulle jag ändå säga att det är. Men det är ju fortfarande begränsat under dagtid. Det låter ju också hemskt. Men vi har ju att inställa oss på polisförhör och i domstol de tider som bestäms. Mm. Så på det sättet är det inte fritt. Men vi har ju väldigt bra möjligheter att planera våra egna semestrar och liknande.
Har ni det? Jag tänker brottmålare brukar ju kämpa med det där att det sätts ut förhandlingar som är akuta, även på semestertider.
Jo, men det kämpar vi med, men å andra sidan så går det att lägga bort mål också. Mm. Så att det går, skulle jag säga. Och jag vidhåller nog ändå, jag håller med kollegan där om att det är fritt.
Mm.
Men många av oss lider ju också, eller har begåvats med, beroende på hur man ser det, av en enorm ansvarskänsla gentemot klienterna. Och då blir det såklart svårare och kanske lägga bort mål eller pussla.
Men om man är ung då och pluggar juridik till exempel och tänker så här, ja, varför ska man jobba som advokat? Varför är det ett framtidsyrke?
Idag kanske jag faktiskt skulle ha valt affärsjuridiken när jag vet lite mer. Men jag har haft otroligt roligt på byrå. Kanske särskilt roligt var det ju faktiskt första tiden. Mm. När allting var nytt och man fick lära sig saker. Och särskilt om man har en bra och engagerad principal. Alltså det är ju en helt ny värld som öppnar sig och det är ju otroligt intressanta mänskliga möten och livsöden som vi jobbar med.
Och väldigt varierat, eller hur? Så tänker jag som jobbat som advokat i många år också, att ingen klient är den andra lik. Det är hela tiden nya typer av utmaningar, både juridiskt och i de mänskliga mötena som man måste förhålla sig till. Men vad säger du, Emil? Varför ska man arbeta som advokat?
Dels tycker jag då att det Peter och Bo säger är sant, så tillvida. De har bra argument, och om man bara återkopplar till det här med tv-serier, man kan ju säga att det finns ju små delar av det som kommer att inträffa under ens karriär. Det är bara däremellan finns det en vardag, och det är väl den typen sätt vi inte ser på tv då. Men om jag ska lägga till någonting till de svaren, så för mig personligen så är den stora USP:en, eller det som finns här, det är många, många duktiga människor. Alltså kollegor eller klienter, för den delen då motpartsombud, motparter, domare. Alltså extremt duktiga, drivna människor som hjälper mig att utvecklas och lära mig. Väldigt, väldigt roligt. Det är otroligt stimulerande. Det är också ett yrke, och kanske är det kopplat då till att det finns en variation hela tiden, men det är ett yrke som tillåter just det här, det ständiga lärandet. Det kommer alltid finnas utrymme för att göra någonting lite, lite bättre.
Mm.
I mitt personliga verk, hur jag liksom skriver min inlaga eller presenterar inför en domstol, eller organisatoriskt, kan vi effektivisera någonting, kan vi driva någonting lite annorlunda så att folk trivs bättre, att det blir mer lönsamt, eller beroende på vilken parameter man fokuserar på.
Ja.
Det är ett fantastiskt yrke på det sättet.
Spännande. Jag håller faktiskt med om det också, jag som har jobbat som advokat i många år också. Så här, avslutningsvis då, i vår nyårspodd, så måste vi göra en kort framtidsspaning. 2024, vi är ju alldeles strax där då, när det här sänds och publiceras. Så vad kommer att vara den viktigaste frågan, eller möjligtvis frågorna, för advokater under 2024? Har ni någon tanke kring det, Carla?
Ja, men det finns många tankar, men för att bara väcka några av dem. Jag tror att det är jätteviktigt att vi, för de som har tappat helt eller delvis förtroendet för advokater, så måste vi återvinna det och bättra på det. För att det finns otroligt mycket kunskap i kåren, och det finns otroligt många bra människor som sliter mer eller mindre dygnet runt, även om jag nu förutsatt att det var fritt, för att det ska bli bra för våra klienter. Det behöver vi lyfta, och vi behöver jobba. Och där tycker jag till exempel att samfundet gör väldigt mycket just nu. Men se till att det finns en hållbar utveckling. Och att människor ska vilja jobba på advokatbyrå. Och att alla som söker hjälp från en advokat får bästa möjliga hjälp.
Mm.
Det tycker jag är viktigt.
Emil, har du någon spaning inför 2024?
Jag tror att, att ifrågasättandet av advokatrollen kommer att fortsätta. Och jag tror, om jag då tar på mig affärsjuristhatten, affärsadvokathatten i den här frågan. Jag tror att det här är en frågeställning som än så länge inte då, som jag har varit inne på, har drabbat affärsadvokaten så mycket. Men det vi kommer börja se effekter av det om utvecklingen fortsätter. Då kan vi ju så att säga som samfund ha tur att frågeställningen blåser över. Vi slutar att vara ifrågasatta av en eller andra skälet som vi inte riktigt rår över. Jag gissar att så inte kommer att vara fallet. Och då tror jag att vi utöver det arbetet som kansliet driver hela tiden i de här frågorna, så tror jag att det måste bli mer av en gräsrotsrörelse. Jag tror att varje advokat i princip måste börja fundera på hur kan vi hjälpas åt att bygga förtroendet på alla de olika fronterna där det behövs. Mot samhället, mot politikerna, mot studenterna. Det tror jag är en viktig fråga 2024.
Mm. Bra spaningar tycker jag. Tack, stort tack för att ni kom hit och var med i vår nyårspodd. Vi kanske får följa upp det om ett år och se vad som har hänt. Och jag då som arbetar här som generalsekreterare, Mia Edvallin Solander, håller med om att vi har mycket arbete framför oss. Men att det är viktigt att vi gör det tillsammans också, både advokatsamfundet och advokater. Så med de orden så tror jag att jag och även Carla och Emil vill önska alla ett riktigt gott nytt år. Tack för att ni kom.
Tack. Och gott nytt år.
Gott nytt år.